Då vill jag börja med att slå upp psalm 25. Och det ämne vi har bestämt för böneskolan ikväll är bön som en förtrolig intim relation. Hämta gärna en bibel och låna där borta om du inte har någon. Och när jag funderade på den här samlingen så var det den här versen som kom till mig först. Och det är psalm nummer 25 och det är David som skriver. Och vi läser från 14 versen här. Jag har skrivit fel här. Det står 25 och 15 men det ska vara 25 och 14. Och då står det i 14 versen av psalm 25 så här. Ett väldigt märkligt ord. Då står det: Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Och sitt förbund gör han känt för dem. Maka på det. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Och jag plockade fram två andra bibelöversättningar. Det finns en bibel som är ganska ny som heter Nu-bibeln. Det är lite modernare språk. Och där har de skrivit så här: Herren har förtroende för dem som fruktar honom. Och de får insyn i hans förbund. Och sen var jag tvungen att kolla vad som står i King James också, engelska bibeln. Och då blir det väldigt intressant, för det står det: The secret, alltså hemligheten. The secret of the Lord is with those who fear him and he will show them his covenant. Alltså Herrens hemlighet är med dem som fruktar honom. Och han vill visa dem sitt förbund. Och det finns en sida av bönen som är väldigt viktig. Det kanske är den allra viktigaste, nämligen det att det handlar om en intim, förtroendefylld relation med en person. Vi tillber en Gud som är hög och upphöjd, men det står också i Jeremia, om det är Jeremia nu jag kommer ihåg rätt, att han bor hos den som är ödmjuk och en förkrossad ande. Det är viktigt att ha båda de här perspektiven, att Gud är, han är så stor att om man kom in här skulle vi alla förgås om man kom in i sin härlighet. Det skulle inte vara möjligt för oss att ta in det. Samtidigt vill han ha en mycket nära och förtrolig relation med oss. Som gör att vi byter hemligheter med varandra. Har man en riktigt nära vän. Ni vet ju att en vän som man har djup förtroende för. Det är en människa man kan dela allt med. Man berättar sånt som man inte berättar för någon annan. Den människa i världen som känner mig mest är min fru. För jag har berättat sånt för henne som ingen annan skulle få höra. Och hon tillbaka till mig naturligtvis. Det är en sån typ av relation som Gud vill ha med oss. Han vill ha en förtrolig relation med oss. Han vill att vi öppnar våra hjärtan och berättar precis hur det känns, hur vi har det. Då gör han likadant. Det är det som är så märkligt, va? Vi kommer tillbaka till det. Men Bibeln säger faktiskt att Gud delar sina hemligheter med oss människor. När vi fruktar honom och har en relation med honom. Precis som äkta makar eller väldigt goda vänner delar hemligheter. Och det vackraste exemplet tycker jag nästan, förutom när Jesus går undan och ber. De frågar en man en gång: om du fick resa tillbaka till Nya Testamentets tid och se Jesus göra olika saker, vad skulle du vilja se? Skulle jag stå vid Golgata, se honom dö? Skulle jag vilja stå utanför graven eller se honom göra under? Vad skulle du vilja se för någonting? Och det svarar han: jag skulle vilja se Jesus be. Svarar han. Och det är något intressant med hur Jesus bad. För han hade den här intima relationen med Gud. Där det fanns liksom inget mellan. Det var öppet. Det var som en motväg. Men förutom Jesus så är Abraham, tycker jag, det vackraste exemplet. Och vi ska läsa ett lite längre avsnitt om Abraham. Första Mosebok. Det första Mosebok, kapitel 18. Och det, jag tycker att det är väldigt intressant att den som Gud väljer att kalla först egentligen i hela frälsningshistorien efter Noa och allt det här. Abraham blev ju stamfader till det israeliska folket. Därifrån kom ju Jesus och så kommer vi sen och vi är ättlingar till Abraham. Den som Gud väljer att kalla där i början av historien har han en jättenära relation till. Det är jättefantastiskt. Och det ska vi läsa från 18 kapitlet i första Mosebok och från 16 versen. Och då är det så att Herren har skickat tre änglar till Abraham och de berättar att Sara då ska få barn. Och så står det i vers 16 så här, första Mosebok 18, vers 16. När männen, och med det menas änglarna, steg upp därifrån, såg de ner mot Sodom och Abraham följde dem ett stycke på vägen. Då sa Herren, och här kommer det första som är väldigt märkligt. Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Ser ni här? Gud vill inte dölja sina planer för Abraham. Mm. Av Abraham ska bli ett stort och mäktigt folk. I honom ska alla folk på jorden bli välsignade. Jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till Herrens väg. Och handla rättfärdigt och rätt så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Okej. Sen sa Herren, ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför vill jag gå ner och se om de i allt har gjort efter det rop som har nått mig. Om det inte är så vill jag veta det. Och männen vände sig därifrån och gick mot Sodom, men Abraham stod kvar inför Herren. Och det som kommer nu är en förberedd situation. Abraham ber. Och det börjar så fantastiskt med orden så här. Abraham gick närmare. Alltså det finns situationer i bönen då vi kan gå närmare Gud. Ett steg närmare. Gud anförtror sig till oss. Han säger, jag kan inte dölja för Abraham vad jag tänker göra. Abrahams reaktion då blir att gå närmare Gud. Min bön är att ikväll när vi ber här sen så ska vi få gå närmare Gud. Ett steg närmare. Och nu börjar Abraham be. Abraham gick närmare och sa, vill du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige? Kanske finns det 50 rättfärdiga staden. Vill du förgöra den och inte skona platsen för den 50 rättfärdiga skull som finns där? Det var det fjärran att göra något sådant, att låta den rättfärdige dö med den ogudaktige. Det skulle då gå med den rättfärdige som den ogudaktige. Det var det där i fjärran. Skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt? Herren sa, om jag finner 50 rättfärdiga in i Sodom ska jag skona hela platsen för deras skull. Abraham tog åter till orda och sa, jag har vågat tala till Herren trots att jag är stoft och aska. Kanske fattas det 5 i de 50 rättfärdiga. Skulle du då på grund av dessa 5 fördärva hela staden? Han svarade, om jag finner 45 där ska jag inte fördärva den. Men Abraham fortsatte att tala till honom, kanske finns det 40 där? Han svarade, för dessa 40 skull ska jag inte göra det. Då sa han, Herre, bli inte vrede med att tala ännu en gång. Kanske finns det 30 där. Han svarade, om jag finner 30 där ska jag inte göra det. Men han sa, jag vågar tala till Herren. Kanske finns det 20 där. Han svarade, för dessa 20 skull ska jag inte fördärva den. Då sa han, Herre, bli inte vrede med att tala bara en sista gång. Kanske finns det 10 där. Han svarade, för dessa 10 skull ska jag inte fördärva den. Och när Herren hade talat färdigt med Abraham gick han därifrån. Abraham återvände hem. Ser ni här, vilken fantastisk relation med Gud som Abraham har. De för ett samtal med varandra. De byter information med varandra. Abraham ställer frågor, han får svar och han ber för Sodom. Och Gud lovar, är det så, kommer inte det här och det här och det här hända. Fantastiskt. Så Abraham gick närmare Gud. Och sen pratade de med varandra tills de hade talat färdigt. Det var ju så det slutade. När Herren hade talat färdigt. Det är väl det värsta som finns, det blir avbruten när man är inne i ett viktigt samtal. Va? Det tycker ni inte är trevligt, det tycker ingen. Va? Men så är det med Gud, han vill inte heller bli avbruten. När du och jag ber, då har vi en förtroendefull relation. Va? Och då vill vi inte bli avbrutna, då pratar vi tills vi är klara. Va? Eller hur? På grund av det här så kallar Bibeln Abraham för Guds vän. Har ni läst det? Abraham kallas för Guds vän. Om vi hoppar till Jesaja 41. Då säger Gud att Abraham var hans vän. Jesaja 41. Och det är den 8:e versen. Det här är ett löfte till oss också. Vart det lättare att se, va? Det står i Jesaja 41 från vers 8. Men du Israel, min tjänare, du Jakob som jag utvalt, du ättling av Abraham, min vän. Mm. Jag har hämtat här från jordens ända, kallat dig hit från det yttersta hörn. Jag har sagt till dig, du är min tjänare, dig jag utvalt och inte förkastat. Och så kom ett löfte till oss. Frukta inte, jag är med dig. Se dig inte ängsligt om till. Jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig och jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Fantastiskt, det får vi ta till oss. Det gäller oss. Men det börjar så fantastiskt här. Abraham, min vän. Alltså, Gud och Abraham var vänner och han kallar oss in i samma typ av gemenskap. Så bönen får för oss bli ett samtal med vår bästa vän. Det är inte så. Många gånger när vi ska lära barnen att tro på Jesus och så framställer vi det som att Jesus är barnens bästa vän. Då tänker vi, jo. Så kan man ju säga när de är barn. Men det blir annat när de blir större. Men det är ju alldeles fel. Det är så man ska säga hela tiden. Jesus är vår vän. Eller hur? Gud är vår vän. Han vill ha en förtrolig, intim relation med oss. Och det här gäller bara inte Abraham, utan vi kan se det genom hela gamla testamentet och även i nya, att Gud vill ha den här typen av relation med oss. Slå upp Amos med mig. Amos bok, en av de små profeterna. Den är ganska svår att hitta dem där. Ibland får jag använda indexet så jag kan hitta den. Ska se. Nu börjar jag hjälpa mig.
Efter
Hosea, ja just det, precis. Det fanns en sång i söndagsskolan när jag var liten, när man lärde sig ordningen på alla de här böckerna i Bibeln. Den här sången har jag glömt, jag vet hur den börjar bara. Amos kapitel 3 och vers 7, och då står det något som jag funderar på många, många gånger, men det här är alldeles sant. Det står så här: ty Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. Amos påstår alltså att allt som Gud gör har han i förväg berättat för dem som är hans vänner. Det är märkligt, va? När något händer i en församling eller i en stad, om det är bra eller dåligt, om det är en prövning som kommer eller om det är väckelse eller vad det än kan vara för någonting som Gud tänker göra, så finns det alltid någon som visste om det. En människa som i bön har bett och fått det till sig av Gud. Det är intressant. Och ni kommer ihåg att i början så läste vi ifrån Psaltaren 25. Där stod: Herren umgås förtroligt med de som fruktar honom. På den engelska översättningen så stod det the secret, alltså hemligheten. Herrens hemlighet är med dem som fruktar. Och i hebreiskan är det samma ord här för hemlighet. Alltså här handlar om den här förtroliga relationen mellan Gud och hans profeter. Han vill umgås förtroligt med oss. Och allt han vill göra, det vill han berätta för oss. Det är därför vi söker Gud i bön. För att vi vill att Gud ska tala till oss och visa vad som ska ske. Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet. Och det där kan du ju se då. När du läser Gamla Testamentet. Profeterna talar ju gång på gång på gång om vad som skulle hända. Nämligen Golgata, va? Allting pekar fram mot det. Och så fortsätter det sen Nya Testamentet. Om vi går till Nya testamentet, då säger Jesus liknande saker. Ska vi slå upp Johannes kapitel 15. Johannes 15. Johannes 15. Är vi inne i avslutningen av Jesu undervisning innan han ska gå till korset. Femtonde kapitlet Johannes är fantastiskt. Det finns mycket löften om bönhörelse där. Har ni sett det? Vers 7 till exempel. Om ni förblir mig och mina ord förblir er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Ser ni? Och det kommer tillbaka längre ner. Vers 16. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er, bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sån frukt som består, för att fadern må ge er vad ni än ber om i mitt namn. Det är fantastiskt. Ja. Två löften om att Gud ska höra bön när vi ber. Men mitt emellan det här så säger Jesus någonting väldigt intressant. Vi kan läsa från vers 12. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Ser ni? Jesus säger det. Jag har inga hemligheter för er, ni som är mina vänner. Allt som Gud har gett mig uppdrag att säga, det har jag förmedlat till er. Det är samma sak, va? Herren umgås förtroligt med dem som fruktar hans namn. Så vi är Jesu vänner. Va? Kommer ni ihåg den här gamla bordsången? Tack och lov, tack och lov, tack och lov. Jesu vänner sjunger alltid tack och lov. Ja. Jesu vänner. Va? Fantastiskt. Och Jesus går ännu längre när det gäller det här. Han inför ett helt nytt sätt att be till Gud. Abba, fader. Och där vill jag sluta. Tittar man i Nya testamentet, hittar man det på tre ställen. Vi kan först titta i Markus 14 och 36. Och det är när Jesus plågas i Getsemane. Mitt i den bönekampen så visar han vilken typ av relation han har till Gud och som han vill att vi ska ha. Markus 14:36. Det står det där. När han har fallit på knä ner på marken och så ber han där, står han. Han sa det, Jesus alltså. Abba fader, allt är möjligt för dig. Ta denna kalk ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Här har du en förtrolig relation. Vad vill du, fader? Du är min far. Vad vill du? Inte som jag vill, utan som du vill. Ett fullständigt förtroende. Samma uttryck, Abba fader, kommer igen i Romarbrevet, kapitel 8. Romarbrevet. 8, vers 15. Därför att det här var unikt för Jesus att tillbe Gud på det sättet. Men hans lärjungar tog efter det, som vi nu ska se. Och det säger han, från vers 14 kan vi läsa. Alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt ska leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Och samma kommer igen i Galaterbrevet också, kapitel 4, vers 6. Galaterbrevet 4. Och vi kan läsa den första versen, får vi i sammanhanget. Jag menar, så länge arvingen är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han äger allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens stadgar. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle frikäpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, Fader. Så är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge insatt av Gud. När jag gick och funderade på det här så hade jag en diskussion med en kompis idag. Och då berättade han för mig att det var till och med så på den här tiden. Att ni ser att Paulus skriver här om att vara son och vara slav. Slaven fick inte tilltala husets herre med ordet Abba. Det var strängt förbjudet. Det var bara sönerna som fick göra det. Så förmodligen är det det som Paulus har i bakgrunden när han skriver det. Abba är arameiska, det var det språk som Jesus pratade. Och med hänsyn till vilken form som det blev i Jesu mun då, lika med min pappa. Så kan man tolka det. Att tillbe Gud på det sättet tror jag gjorde många människor väldigt obekväma på den tiden. För Gud var ju hög och upphöjd. Va? Men man har ju glömt det här med Abraham. Abraham var ju Guds vän. Va? Och att vända sig till Gud och säga min pappa. Att säga far är mer högtidligt. Men Abba var väldigt, väldigt intimt och förtroligt. Det är som att kliva upp i knät på någon. Jag har berättat det många gånger. När vår son Elias som är 18 år nu, när han var liten och man kom hem, för jag pluggade på den tiden. Och när jag öppnade dörren, vi bodde i ett hus där det första som hände när man kom in, det var en lång korridor, så låg sovrum och en grej bit in. Öppnade dörren, så kommer han springande så här: pappa! Så vill Gud att vi ska se på honom. Jag såg en bild som faktiskt illustrerar det här väldigt fint. Det finns en bok av en man som heter Sven Reichman som heter Prestationslös tro. Och på framsidan där ser man en person som liknar Abraham, en gammal man med ett stort skägg som sitter i knät på någon. Och det här är väldigt intressant, därför att det står att Abraham trodde på Gud och han räknade det honom till rättfärdighet. Då kan man utifrån grundspråket förstå det som att Abraham blev lyft upp av Gud och satt i hans knä. Ordet tro där kan tolkas på det sättet. Alltså vilken intim relation med en far i himlen. Du och jag får sätta oss i skaparens knä. Det är det vi gör när vi tror. Det är inte konstigt att vi kan säga Abba fader, va? Det här är den viktigaste sidan av bönen. Det är en intim, förtrolig relation där det inte finns några hemligheter. Och vi kan göra precis som Abraham. Vi kan gå närmare. Och jag ska avsluta med att berätta. Jag var med om det här en gång. Och det var något av det mest fantastiska jag upplevt. För ett antal år sedan så befann jag mig i tjänsten på ett hotellrum i Stockholm. Och det var en sak som jag var väldigt bekymrad för. Jag hade bett under lång tid. Jag behövde ha Guds ledning i en fråga. Och medan jag var där uppe så kändes det som att Gud hade en hemlighet för mig. Jag kan inte beskriva hur det gick till. När jag var där och bad så kändes det som att det var något Gud ville säga. Men han höll tillbaka lite grann. Det var en mycket märklig känsla. Och då, jag vet inte, men någonting drev mig att på något vis, jag kröp ihop ännu mer på knä där vid sängen. Och så sa jag till Gud ungefär så här: herre, du får inte ha några hemligheter för mig. Jag måste få veta vad det är du vill. För det var en speciellt beslut som skulle fattas. Och jag var osäker. Och jag kände så tydligt att Gud på något vis, han sa inget speciellt då. Men det var som att, ja, det finns en sak jag vill dela med dig. Han sa ingenting. Men känslan var just detta. När jag tog ett steg närmare, då gav han mig också hemligheten. På något vis. Alltså det var någonting hände där på hotellrummet. Sen fick jag inte svaret för några dagar senare. Men det där lärde mig någonting. Det finns saker Gud vill säga till dig och mig. Det finns saker han vill dela med dig som har med dig att göra. Han vill liksom öppna sitt hjärta och dela sina hemligheter. Hur ska vi få tag på dem? Jo, vi kryper ett steg närmare. Vi kommer ännu lite närmare, som Abraham gjorde. Han tog ett steg närmare. Så ska du se på bönen. Och så får vi också tänka, Abba, Fader, det är vår pappa vi kryper upp i knä på. Det finns inget att vara rädd för. Han har hela världen i sin hand. Och han har all makt i himlen på jorden. Så vill jag att vi ska se på bönen. Jag tror att det är Guds vilja också.